Ja, det är ju speciella teman jag har fått de här dagarna. Jag kan ju bara säga det, jag kan tala om annat också. Även om jag har skrivit böcker om alla de här tre ämnena. Så jag har en glädje, men jag har också andra hjärtefrågor. Jag vill bara få det sagt. Och nu är alltså temat domen, domstexterna i framförallt Nya Testamentet, men lite grann också i Gamla. Och jag tyckte det var intressant att lyssna på förra passet också här med islam. Och jag tänkte faktiskt börja undervisningen nu med ett möte som jag hade med en före detta muslim. För det kunde passa och också för oss in lite grann på vissa frågor som jag kommer fokusera på här idag. Jag har varit vid några tillfällen i Etiopien. Och det här var när jag besökte Mekanesus kyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba. Den här mannen hade dykt upp samma dag som jag var där. En ganska ung kille. Jag har faktiskt en bild på honom. Vi började prata och det visade sig att han var på flykt undan sin familj. Och jag vet faktiskt inte vad han hette egentligen. Det här var några år sedan och då ville han att jag skulle använda ett fingerat namn. Så jag kallade honom för Awin. Och så här ser han alltså ut. Han verkade vara någonstans i 25-årsåldern. Uppvuxen i en etiopisk stad nära gränsen till Sudan. Och de senaste åren hade han faktiskt jobbat som böneutropare i den lokala moskén. På fritiden hade han rest runt och predikat. Och han kunde bland annat stoltsera med att han hade fått tre ortodoxa kristna att övergå till islam. Så det var han mycket stolt över som muslim. Men den här berättelsen då som han delade med mig, den började med att han och hans bror planerade för en resa. Nämligen en resa till Mekka, Hajji, som alla rättrogna muslimer ska göra en gång i livet. Awin, han hade redan ordnat med pass för den här resan. Men så en natt hade han en dröm. Han drömde att en man med mycket märkligt utseende kom till honom och frågade honom: "Varför ska du till Mekka?" sa den här mannen. "Du går bara in i mörkret, för Gud finns överallt." Det var orden. Varför ska du till Mekka? Du går bara in i mörkret, för Gud finns överallt. För Awin var det här mycket kränkande ord. Och det skulle bli värre. För den här mannen i drömmen, han förde fram två grupper människor inför Awin. Fortfarande i drömmen då. Den ena gruppen bestod av kristna och den andra gruppen bestod av muslimer. De kristna såg väldigt sorgsna ut. Medan muslimerna skrattade och verkade må bra. Och mannen i drömmen frågade Awin vem som såg gladast ut. Och Awin svarade det självklart: "Ja, men det är ju muslimerna som ser gladast ut, alldeles uppenbart." Då ber mannen i drömmen de här grupperna av människor att vända sig. Och när de gjorde det visade det sig att de kristnas ryggar lyste som solen. De strålade. Medan muslimernas var mörka och nakna i den här drömmen. Och mannen frågade Awin vad han trodde att det kunde betyda. Och stann inte. Men då svarar mannen så här: "De kristnas ansikten är sorgsna, för deras tro inbegriper mycket lidande. Dessutom verkar deras tro väldigt ologisk när de ska berätta om den för andra. Men deras tro är sann. Och det är därför som deras ryggar lyser. De har en ljus framtid. De kommer till himlen. Vad muslimerna beträffar så är de glada, för under det här livet, i alla fall i den här kulturen, den här ön, möter de ingen förföljelse och kan leva ett ganska bekymmerslöst liv. Men deras ryggar är mörka, för de har ingen framtid." Det var vad mannen i drömmen sa. Och så tog han fram en koran, en bok, Koranen, och visade Awin tre ställen där Koranen talar om Isa, alltså Jesus, och uppmanade honom att läsa dem. Det står bland annat i de här att Isa öppnade de blindas ögon, att han helade de förlamade, att han uppväckte de döda. Och mannen frågade Awin om han trodde på Koranen. Och det är klart att det gjorde han ju. Han var ju rättroende muslim. Och då kontrar mannen och sa så här: "Varför tror du inte på det här då?" Då blev Awin jättearg. Han skällde ut mannen för att han förhörde honom, för att han hela tiden försökte sätta dit honom. Och då sa mannen bara så här: "Jag vill inte ha någonting från dig. Jag vill ha dig." Jag vet inte hur du skulle reagera om du hade en sån här dröm. Det är väl svårt att sätta sig in i när man inte heller är muslim. Awin blev i alla fall livrädd. Han blev jätterädd. Han var övertygad muslim. För honom var den självklara tolkningen att det här måste ju vara djävulen, Satan, som försöker fresta mig att överge den sanna tron. Att någon kanske hade lagt en förbannelse på honom så att han på det sättet fick de här otrevliga drömmarna. Och därför tänkte Awin att det första han försökte göra var att fly. Så han kom utanför räckvidden för den här förbannelsen. Och det var likadant faktiskt för hans bror. För det visade sig i den här vevan att även hans bror hade samma typ av drömmar. Så de flydde tillsammans och drömmarna fortsatte. Det hjälpte tydligen inte, fast de hade flytt många mil hemifrån. Och då var det lika bra att åka hem igen. En dag har de en ny upplevelse tillsammans, och den här gången är det mitt på dagen. De sitter i en träddunge, lyssnar på musik. När mannen som de tidigare har sett i de här drömmarna dyker upp och kommer emot dem mitt på ljusa dagen. Ett speciellt utseende har han, som sagt. Tänk Uppenbarelseboken eller Daniels bok, så här väldigt speciella saker. Men det enda han säger den här gången, det är tre ord. Jesus är frälsaren. Jesus är frälsaren. Och sen försvinner han. Det finns fler detaljer i den här berättelsen. Men jag nöjer mig just nu att säga bara så här, att Awin och hans bror, de gick till slut till den lokala lutherska kyrkan med Kan Jesus. Och där fick de ta emot Jesus som sin herre och frälsare. Men efter det, och det här är faktiskt ett av skälen till att jag berättar det här, efter det måste de fly igen. För det här var ju inget litet steg i det här sammanhanget att ta. Det var ett fullständigt livsomvandlande steg. Och i brådskan så lyckas de inte få med sig allt de behövde, till exempel kläder och pengar, basutbudet man behöver för att liksom ta sig fram. Så Awins bror försökte smyga tillbaka en dag senare för att hämta de här sakerna. Och då har han oturen att stöta ihop med sin morbror, som är rasande över att bröderna har blivit kristna. Morbrodern här, han försöker tvinga Awins bror att avsäga sig sin tro. När han inte vill det, då skriker morbrodern åt honom att det finns ingen gud utom Allah, och skjuter honom. Jag träffar Awin 4 dagar efter det här. Det är ganska skakande hur allting ställs på sin spets, och vilket oerhört pris de här människorna har fått betala för det steget. Och jag har tänkt mycket på Awin sedan dess. Han klarade sig ju trots allt. Och jag tänker, för mig är det en ingång också i det vi ska tala om här idag. Att, jag menar, för mig är det ganska uppenbart att på något sätt måste det ha varit Jesus som uppenbarade sig för Awin. Eller en ängel, eller på något sätt. Det var Gud i alla fall. Det finns ju tusentals vittnesbörd från just muslimer som har blivit besökta av Gud på såna här sätt. Men det som också griper tag i mig när jag bara tänker vidare på det som händer de här två bröderna, och framförallt Awins bror då, det är hur viktigt det måste vara, hur angeläget det måste vara att vi kommer till tro på Jesus. Alltså jag tror inte att det var ju inte Gud som tog livet av Awins bror. Det var ju en mycket fanatisk muslimsk släkting. Men på något sätt är i alla fall min gudsbild sådan att jag tror att Gud visste att det här kunde bli insatsen för de här bröderna. Och då tänker jag så här, att Gud anser att det är så viktigt att vi får möjlighet att komma till tro på honom. Det är värt det, även om vi blir skjutna några dagar efteråt. Nu drar jag saken till sin spets, men det är hela poängen. Gud anser att det är så viktigt att vi får möjlighet att komma till tro på honom, att det är värt det, även om vi blir skjutna några dagar efteråt. Jag vill börja i den ändan här för att sätta in hela frågan om dom, den dubbla utgången, också i ett större sammanhang. För jag tänker att den här berättelsen, den illustrerar att frågan om domen är något som påverkar på väldigt många olika plan. Den påverkar vår syn på Gud. Den påverkar vår syn på oss själva. Den påverkar vår missionsiver. Eller hur? Våra prioriteringar i största allmänhet. För den drar saker till sin spets. och måste få dra saker till sin spets. Vad är verkligen, verkligen, verkligen värt någonting? Vad kommer hålla på den yttersta dagen? Och är det då för oss idag att leva med domen för våra ögon också i vår vardag? Det vill jag ska få vara lite grann utgångspunkten när jag nu talar lite mer allmänt också om domen i Bibeln. Jag sa det även på mitt förra pass att den moderna människan på något vis, hon har nära till att hötta med näven åt Gud. Hur Gud kan låta någon enda människa gå förlorad? Och det kan säkert vara en ärlig vånda bakom den frågan. Men det är bara det att när vi läser Guds ord så är frågan den totalt motsatta. Givet vår synd, hur kan det överhuvudtaget vara möjligt för någon enda av oss att bli räddad? Det är den fråga som Bibelns författare brottas med. Och det är som sagt ungefär varandras motpoler. Och bara det tycker jag lite grann kastar rubriken på det här seminariet i lite annat ljus. En kärlig Gud kan icke låta någon gå förtappt. Det är en vanlig fråga och det är en relevant fråga. Men det är faktiskt inte den frågan som Bibelns författare brottas mest med. Det är faktiskt inte det. Jag återkommer till det lite senare. Men om jag bara tar lite några steg tillbaka ändå och säger någonting om Bibelns domstexter i allmänhet, så kan man ju ställa bara den här frågan: varför ska vi överhuvudtaget tala om domen? Varför ska vi som kristna tala om Guds dom? Och jag vill ge fyra svar på den frågan. Och det första är detta: domen är ett extremt centralt tema i Guds ord. Om vi börjar med Gamla testamentet så är det ju väl känt att vi i den delen av Bibeln möter ganska många texter om både dom och straff. Först och främst genom olika domshandlingar. Allt från syndafloden och Sodom och Gomorra till de 10 plågorna över Egypten. Och krigen vi har talat om tidigare, men också Guds straff mot Israel när de gör uppror mot honom. För det sker ju också redan under ökenvandringen. När man läser vidare i de stora profeterna, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, jag kan läsa sida upp och sida ner med domstexter, ofta i form av profetior eller tilltal på en vis. Det kan vara till Guds folk, men det kan också vara till hedna folken runt omkring. Så att det finns mycket sånt material i Gamla testamentet. I Nya testamentet är läget ett lite annorlunda, får man kanske säga. Men även här spelar faktiskt domen en mycket mer central roll än vi ofta tänker oss. Till exempel så kommer alla Nya testamentets författare någon gång in på domen. Även de som bara har ett litet brev säger att centralt är att alla behöver få med det i sin helhetsbild. Någon har räknat ut att i snitt var 25 vers i Nya testamentet handlar om domen eller Jesu återkomst. I snitt var 25 vers. Så det går som en röd tråd genom hela Nya testamentets uppenbarelse. Så om vi av en eller annan anledning vill tona ner de här frågorna, då ska vi veta att det är ganska mycket också i Nya testamentet vi måste bortse ifrån. Och det är väl ett skäl så gott som något att tala om domen. Det är dessutom så att domen är i Bibeln intimt förknippad med Herren själv. Alltså dom är inte bara något som Gud utför. Han är domaren. Det är ett av hans namn. Och ett namn i Bibeln, särskilt från Gud, säger någonting om hans djupa identitet, hans väsen. Det är inte bara en etikett. Det var väldigt intressant att höra skildringen här av hur islam ser på Guds namn. För det är en helt annan syn. Att det bara säger våra mänskliga tankar om Gud egentligen. Så säger ju många kristna idag också. Men det är inte en kristen syn. En kristen syn är att Gud har uppenbarat vem han är, sin identitet. I någon mening kommer han alltid vara något av ett mysterium. Det var vi inne på igår kväll. Men det han har sagt om sig själv, det kan vi lita på. Och han har definitivt sagt om sig själv att han är domare. För det står på många ställen i både Gamla och Nya testamentet. I Nya testamentet får vi dessutom veta att på den yttersta dagen så är den som ska sitta på domarsätet, ja, det är ingen mindre än Jesus själv. Så om du och jag vill lära känna vår frälsare på djupet, behöver vi lära känna honom också som domaren. Ni har också samma trosbekännelse, tror jag, i Norge som i Sverige. Vi tror att Jesus Kristus är uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det är vad den kristna kyrkan har bekänt i alla tider. Ett tredje skäl till varför domen är så central i den kristna teologin, det är att den har en direkt koppling faktiskt också till vårt värde som människor. Paulus skriver i 2 Korinthierbrevet 5 att vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Vi ska alla träda fram inför Kristi domstol. Och när vi läser en sån typ av text så kan vi reagera lite olika. För vissa av oss kan det här låta som någonting skrämmande. Det inte bara är fel att reagera så. Men själv så vill jag ändå säga att det är få saker egentligen som talar så starkt om vårt värde som människor. Som budskapet att vi alla ska stå inför vår domare. Om Gud inte hade brytt sig om oss skulle vi inte ha behövt göra räkenskap för våra liv. Djuren ska inte göra räkenskap för sina liv. Men varje människa ska som individ stå inför sin skapare och redovisa: det här har jag gjort av allt det som du gav mig. Och den domen ska vi alla underkastas. Och Bibeln talar mycket om det. Men som sagt, samtidigt som det är sant att det här bör skaka om oss och utmana oss att ha rätt perspektiv på våra liv här och nu, så är det också en del av vårt adelsmärke, kan man säga så? Även för er. Ett adelsmärke. Det är en direkt följd av att vi som enda delen av Guds skapelse är skapade till hans avbilder. Därför ska vi också göra räkenskap inför honom som vår domare. Och det kan få föra in oss på det sista skälet av de som jag hade tänkt nämna här och nu i alla fall. Varför vi behöver tala om Bibelns undervisning om domen. Och det är, och det var inne på tidigare också, att i både gamla och nya testamentet är trots allt domen ett gott budskap. För det som domen i grunden handlar om, det är att Gud reagerar med vrede över det som är ont i den här världen. Att Gud inte ser mellan fingrarna med det som bryter ner hans goda skapelse. Det är också så här att när Gud, eller när Bibeln talar om Gud som domare, så är det ju inte den nyckfulla tyrannen som vi får ett porträtt av. Snarare ska jag säga är det den förtvivlade fadern som har bestämt sig för att vara konsekvent trots att han så innerligt skulle vilja slippa se sina barn lida. Det finns en fantastisk skildring av det här i Hosea bok, och jag ska be Samtore läsa Hosea 11, vers 1-9.
Da Israel var ung fick jag ham kär. Från Egypt kallade jag min son. Men jo mer jeg ropte på dem, desto mer gikk de bort fra meg. De offret til Baal-gudene, tente offerild for gudebilder. Det var jeg som lærte Efraim å gå, og tok dem på armen. Men de skjønte ikke at jeg helbredet dem. Jeg dro dem med menneskebånd, med kjærlighetstau. Jeg var like en som løfter et spebarn opp til kinnet. Jeg bøyde meg ned og ga dem mat. De skal ikke vende tilbake til Egypt, men Assur skal være deres konge, for de nektet å vende om. Sverdet skal rase i byene deres, bryte bommen i stykker, og ete om seg på grunn av planene deres. Folket mitt henger fast ved sitt frafall fra meg. De roper sammen til ham som i det høye, men han reiser dem ikke opp. Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim? Overgi deg, Israel. Hvordan kan jeg oppgi deg som Adma? Gjøre med deg som Sheboim? Hjertet vender seg i meg. All min medlidenhet våkner. Jeg vil ikke følge min brennende vrede, ikke ødelegge Efraim en gang til. For jeg er Gud og ikke et menneske, hellig midt iblant dere. Jeg vil ikke komme med redsel.
Låter när Gud lättar sitt hjärta om hans känslor inför domen. Seboim och Adma är för övrigt grannstäderna till Sodom och Gomorra. Så det handlar om den domshandlingen som Gud hänvisar tillbaka till. Då kan man ju fråga sig förstås om varför Gud överhuvudtaget behöver döma sin skapelse. Om han inte ens själv tycker det är kul, varför kan han inte bara låta udda vara jämnt och satsa krutet på någonting mer positivt? Ja, för det första ska vi komma ihåg att det är väldigt mycket som Gud gör som är just positivt. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Sån är vår Herre. Men som jag också har talat om under de här dagarna, så är Gud helig. Och Guds helighet skapar en slags frontalkrock med allt i den här världen som är felaktigt, som är ont. Och dit hör vår mänskliga synd. Så när Gud dömer det onda, då kan man säga att det är en direkt konsekvens av vem han själv är. Att han är allt genom god, allt genom ren, allt genom helig. Och det kan Gud naturligtvis inte ändra på. Då skulle han ju förneka sig själv. Och det är också så att det är de här egenskaperna hos Gud som gör att han kan fungera som yttersta norm för vad som är gott och rätt. Alltså Gud själv är den norm eller förebild som allt annat i den här världen ska bedömas utifrån. I praktiken innebär det att om Gud skulle kapitulera från sitt uppdrag att vara hela världens domare, ja, då skulle han samtidigt underminera rätten och rättfärdigheten i hela universum. Faktiskt är det så stora perspektiv. Om Gud som är högsta garant för sanning och rätt börjar kompromissa, ja, då finns ju ingen högsta norm. Det påverkar hela tillvaron. Hela tillvaron skulle börja vackla i sina grunder. Och vi kan ju faktiskt dra en parallell här till våra vanliga civila samhällen. Ett samhälle där makten ser mellan fingrarna med det onda. Där även uppenbara brott får passera obestraffade. Det är ju inte ett paradis. Det är ett helvete. För att ett samhälle ska fungera behövs det finnas lagar och normer som står över varje enskild medborgares egna personliga tyckanden och tänkanden. Och det är precis den funktionen Gud har, inte bara för samhället utan för hela universum. Han är normen för hela den värld som han har skapat. Och inom parentes, det är väl just därför ingen slump att djävulen hela tiden vill ifrågasätta alla Guds normer. För djävulen sliter isär, han vill söndra, han vill skapa kaos. Det är Gud som är domaren. Sen är det intressant, jag menar, om vi tänker på de här sakerna lite bredare än så här, så vanligt folk har ju ändå en ganska kluven relation till det här med dom och rättvisa. Alltså det mest spontana förhållningssättet hos många människor, det är visserligen det här att jag vill inte ha att göra med en Gud som dömer. Så kan många säga, men en Gud som är en domare, det låter inget bra. Men ett nästan lika vanligt förhållningssätt, det är ju att om Gud nu är så god och helig, varför kan han inte bara gripa in och döma de som har betett sig illa under mänsklighetens historia? Eller hur? Det är en väldigt självmotsägelse. Vi anklagar Gud för att han är domare. Ibland så tycker vi att han dömer alldeles för lite. Varför kan inte Gud göra processen kort, sända en blixt från himlen över personer som Hitler och Stalin, Pol Pot? För att inte tala om de här IS-soldaterna som just nu utövar sin terror i Syrien och Irak. Där kan man efterfråga lite mer dom, eller hur? Det finns en självmotsägelse här. Man brukar ju egentligen, det här är ju inga nyheter, men i klassisk teologi brukar man egentligen lyfta fram att det finns två problem i alla fall med den här frågan. Och det första är det här med den fria viljan. Alltså om Gud skulle gripa in och hindra alla mördare och våldtäktsmän och rånare in the act, då skulle vi få en helt annan värld. Framförallt skulle vi få en värld där det inte fanns en fri vilja. Om man bara kunde göra rätt, då finns ju inte längre den fria viljan. Och Gud vill att vi ska ha en fri vilja som hans avbilder. Men ett ännu större problem, i alla fall om man ska lyssna till Bibelns synsätt, är ju att det går inte att reducera den här världens synd och ondska till några få särskilt fördärvade individer. Jag tror även att från Guds horisont så är Hitler och Stalin och kompani några av de värsta syndarna. Absolut, det tror jag. Massmördare som de är. Men problemet är ju att, att det Bibeln talar om som synd, ja, den har tagit rot i alla människors hjärtan. Ja. Den må ha blommat ut extremt i vissa personers liv. Men Bibeln är mycket tydlig här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och i praktiken innebär det att om Gud verkligen skulle låta sin dom komma redan här och nu, så skulle den inte bara drabba Hitler, Stalin och Pol Pot. Den skulle drabba dig och mig. Och det är där som Jesu kors kommer in i bilden. Det som händer när Jesus blir avrättad, det är ju ingenting mindre än att Gud faktiskt låter sin vrede över synden, sin rättmätiga vrede över synden, drabba honom själv. Det är den djupa sanningen i kors. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Och i ett annat sammanhang, jag knöt an till det tidigare idag, Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. Alltså på korset är det Gud själv som drabbas av sin dom över den här världens synd och ondska. Jesus, skulle man kunna säga, han blir som en kosmisk åskledare där all Guds heliga vrede över synden får sitt utlopp. Ja. Det är därför som Jesu korsdöd är en fullständigt avgörande händelse i mänsklighetens historia. Ja. Genom att förlita oss på Jesus, på det han har för vår skull, genom att göra beroende av död och uppståndelse för vår skull, ja, då tillräknas vi det som han tog straffet för, det han tog smällen för. Inte för att Gud helt plötsligt ser mellan fingrarna med synden, tvärtom, för att han tar synden på djupast allvar, så stort allvar att han redan har dömt den. Som det står i Jesajas profetia: han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Alltså man kan säga att det som händer på korset, det är Guds dom drabbar honom själv. Domen över synden uttalas. Och när du och jag blir, när vi ber om förlåtelse för vår synd, så är egentligen det som händer att vi säger ja till den domen. Vi säger att ja, men min synd är verkligen så fruktansvärd, den är verkligen värd att dömas, och Guds dom faller över våra liv. Det är vad förlåtelsen handlar om. Förlåtelsen handlar om att Guds dom faller över våra liv. Men i samma andetag så hänvisar vi till Jesus. Och Jesus, han har tagit straffet. Så det går vi fria från. Men domen, sanningen, erkänt att det här är verkligen fruktansvärt allvarligt, jag är kapitalt beroende av din nåd, Herre, ja, den kommer vi inte undan. Den domen behöver gå över våra liv. Men straffet har Jesus tagit, och när vi hänvisar till honom får vi gå fria. Så nåden handlar inte om att det inte finns någon dom. Nåden handlar om att domen har drabbat Herren, och att var och en som tror på Herren också får det tillräckligt. Som Jesus uttrycker i Johannes 5: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Det här har passerat oss genom Jesus, och vi får gå fri. Och kontentan av det här, det blir ju att domen är ju absolut inte nedtonad i Nya Testamentet. Tvärtom, den betonas mycket starkt. Den är mycket levande realitet, särskilt kopplat till Jesu kors. Guds vrede hänger över alla människor från den dag vi föds. För vi föds alla med det här fröet i oss att vända Gud ryggen, att klara oss själva utan vår skapare. Men tack vare korset kan vi gå fria. Säger ni halleluja på det stället?
Halleluja.
Det här är goda nyheter. Det är djupt allvarligt och det är fantastiskt. Så är det.
Mitt i Lindstad.
det hör ju också till detta ämne. Var kommer den yttersta domen in i bilden? Man kan göra det här långt och besvärligt för sig, man kan också göra det kort och koncist. Jag tänkte försöka mig på både och, men jag börjar med den korta versionen. Jag menar att det är ganska uppenbart utifrån både Jesus och apostlarna att den slutgiltiga domen över den här världen, den kommer att uttalas den dag då Jesus kommer tillbaka i härlighet. De som här och nu har låtit sin dom falla över sina liv och som alltså har bett om förlåtelse för sina synder för Jesus skull, de kommer på den dagen att bli räddade. De som däremot har levt i fiendskap till Kristus, sagt att jag klarar mig faktiskt utan din nåd, jag är inte så illa däran som du säger att jag är, de kommer att dömas till evig separation från honom. Det tillstånd som Bibeln beskriver som helvetet eller Gehenna. Den som talar allra mest om de här sakerna, det är Jesus själv, utan tvekan. Och nu ska vi föra Matteus 13 som ett exempel på det.
Och slik som när ugresset blir sanket samman och bränt på illen, slik skall det gå vid världens ände. Människosönnen skall sända ut sina änglar och de skall sanka samman och ta bort från hans rike allt som förer till fall och alla som gör orätt. Så skall han kasta dem i illovnen där de gråter och skärer tänder. Då skall de rättfärdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har örer, hör.
Ganska intressant med Awins dröm där, apropå det Jesus säger här, eller hur? Ryggarna som strålar, skiner. I ett annat av evangelierna talar Jesus om sin relation till fadern. Och han säger så här, vi kan få lyssna till det också.
För slik som fadern har liv i sig själv, har han också gett sönnen och har liv i sig. Och han har gett han myndighet till att hålla dom, fördi han är människosönnen. Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom.
Precis. For meg er det ganske svårt at tolke de her tekstene som noe annet enn det som faktisk står. Annars den bok som kanske tydligare än någon annan pekar fram emot den yttersta dagen, det är ju uppenbarelseboken. Åpenbaringen. Det som slår mig när jag läser den här boken, det är att domen för uppenbarelsebokens kristna, det är ju återkommande ett ämne för tacksägelse och lovsång. Jag lyfter fram det när jag talar om krigen, att första gången vi hör om Gud som krigare, ja, då är det en lovsång. Och det är faktiskt likadant med domen här i uppenbarelseboken. Återkommande är detta ett ämne för tacksägelse. I uppenbarelseboken 6, vers 10, där kan vi till och med läsa att martyrerna, de som blivit dödade för sin kristna tros skull, de ropar så här till Gud. Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Ja. Så för martyrerna och för uppenbarelsebokens kristna i stort är domen någonting gott, någonting angeläget, ja, till och med någonting helt nödvändigt. Det är det som styrker dem och tröstar dem under tider, inte minst av förföljelse och lidande. Och därför kan vi också konstatera att berättelsen om Guds dom och om den nya Jerusalem som en gång ska komma ner från himlen, det är själva höjdpunkten i uppenbarelseboken. Det är slutklämmen i den vision som Johannes får ta emot. Det är också slutklämmen på Bibeln som helhet. När vi läser uppenbarelsebokens vittnesbörd om himlen, om hans återkomst, så är det de sista skälvande sidorna liksom i Guds uppenbarelse till oss människor. Och jag vill att vi ska få lyssna till en av de viktigaste texterna i Bibeln på det här temat. En lite längre text som målar upp detta skeende.
Och jag såg en stor vit trone och han som satt på den. Jord och himmel flyktet bort från hans ansikt och var icke längre till. Och jag såg de döde, både stora och små. De stod föran tronen och böcker blev öppnet. Så blev en annan bok öppnet, livets bok. Och de döde blev dömt efter det som stod skrevet i böckerna, efter sina gärningar. Havet gav fra sig de döde som var där, och döden och dödsrike gav fra sig de döde som var i dem, och en vär blev dömt efter sina gärningar. Så blev döden och dödsrike kastet till ildsjön, och ildsjön, det är den annan död. Och om någon icke var skrevet in i livets bok, blev han kastet i ildsjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, för den första himmel och den första jord var borte, och havet fanns icke mer. Och jag såg den helige byen, den nya Jerusalem, stiga ned från himmelen, från Gud, gjort i stand och pyntet som en brud för sin brudgom. Och jag hörte från tronen en höj röst som sa: Se, Guds bolig är hos människorna. Han skall bo hos dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Han skall vara deras Gud. Han skall törka bort vär tåre från deras ögne, och döden skall icke vara mer, heller icke sorg eller skrik eller smärta, för det som en gång var är borte. Han som sitter på tronen sa: Se, jag gör alla ting nya. Och han la till: Skriv det ned, för detta är trovärdige och sanna ord.
Vad är det egentligen vi får veta här? Allra först kan kanske vara bra att säga någonting om vad som händer i kapitlen innan. Det här är ju kapitel 20 och 21. I kapitlen innan kan vi läsa om hur Guds dom faller först över Babylon och sen över den sataniska treenigheten, alltså djävulen, odjuret och den falska profeten. Babylon i Bibeln, det är tecknan för Rom. Det står också som en sinnebild för den här världens ondska, girighet, moraliska förfall. Så man kan säga att det första Gud tar itu med i sin dom över världen, det är ondskan i sin mer raffinerade form. Först i form av ett korrumperat och förtryckande samhällssystem. Och sen i form av de demoniska makter som ligger och lurar bakom det som händer i den synliga världen. Allting omfattas av Guds dom. Med ett annat språkbruk kan man kanske säga att det första som kommer drabbas av Guds dom, det är den strukturella ondskan. Systemet, det sjuka i hela systemet, det ska genomlysas av Guds ljus och dömas. Och utifrån det ska han sen också ta tag i den personliga ondskan, den demoniska ondskan. Allting ska underkastas Guds dom. Och det är först när de här två domarna har fallit som Gud så att säga tar tag i den dom som handlar om oss människor. Och det är viktigt att ha den bakgrunden med sig, tror jag. Det första som händer då när Gud så att säga övergår till att döma oss människor, det är att vi får blicka in i Guds tronsal. Det talas om en stor vit tron och om honom som sitter på den, alltså Gud. Och det står att jorden och himlen flydde för honom. Orsaken till det här, det är ju att synd har satt sin prägel inte bara på oss människor utan på hela skapelsen. Därför flyr den för honom i den här domsscenen. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelse, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Därför flyr den för skaparen. Men så fortsätter han så här: ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och det är det vi läser om i de sista kapitlen i Uppenbarelseboken, återupprättelsen av skapelsen. Jag kommer återkomma till det lite kort om en stund. Men nu står det i alla fall alla människor inför tronen i himlen, både höga och låga, alltså oavsett rikedom och social status, både de som har dött för länge sedan och de som har dött alldeles nyligen, kanske till och med de som är levande när Jesus kommer tillbaka, alla samlas inför tronen. Det här är ju Johannes version av den yttersta domen. När Paulus talar om det här i sin undervisning om Jesu återkomst, då skriver han så här i första Thessalonikerbrevet: först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå, därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så ska vi alltid vara hos Herren. Så både Paulus och Johannes talar om att både de som lever och de som redan har dött ska få ett möte med Herren på den yttersta dagen. I första Thessalonikerbrevet ligger fokus på de som är kristna. Och för Paulus är det viktigt att få ge det löftet att ingen enda ska gå miste om festen. De hade ju problem med att några hade börjat dö i församlingen. Hur ska vi tänka då? Kommer de gå miste om allt det här vi har fått höra om? Nej, säger Paulus, vi ska alla få möta Herren när han kommer. I Uppenbarelseboken däremot, där ligger fokus på hela mänskligheten. Och då säger Johannes att alla människor, oavsett tro, har samma ursprung. Alla har vi samma skapare. Så oavsett om vi har trott på honom eller inte, ska vi därför göra räkenskap för honom på domens dag. Vi kan reagera olika inför det. Det kan låta som någonting skrämmande. Och som jag sa tidigare, i viss mån är det nog sunt att reagera så. Det finns ett allvar här. Men som jag också har nämnt, det här är också ett av de tydligaste uttrycken för vårt oerhörda värde som människor. Att till och med de som inte ville ha med Gud att göra ska faktiskt få stå inför honom på den dagen. Ingen människa är så betydelselös att hans eller hennes liv inte räknas för Gud. Vi ska alla dömas efter våra gärningar, står det. Efter att vi har förvaltat de gåvor, den tid, de möjligheter som vi har haft till förfogande under våra liv här på jorden. Så viktiga är vi alltså för den Gud som har skapat oss, att han bryr sig om och ställer oss till svars för den livets gåva som han har gett oss alla. Ett oerhört evangelium i detta, som jag ser det. Sen, vi har väl många här vissa lutherska böjelser. Och då kan ju det här med gärningarna ställa en del. Vad säger ni? De av oss som är skolade i en luthersk teologi, vi har hört från barnsben kanske att våra gärningar har ingen som helst inverkan på vår personliga frälsning. Att vi är frälsta av nåd och ingenting annat. Och så står det här gång på gång i bibeltexterna: de ska dömas till sina gärningar, de ska dömas till sina gärningar, de ska dömas till sina gärningar. Hur går det här ihop egentligen? Någon som har ställt sig den frågan? Ni kanske vet svaret, så att det inte är någon fråga. Men faktum är att det är svårt att hitta bibeltexter i Nya Testamentet som inte säger att vi ska dömas efter våra gärningar. Jesus, eller Paulus eller Johannes, spelar ingen roll. Alla säger detta. Vad betyder egentligen det? Jag tror att det finns åtminstone tre olika svar på den frågan. Jag tänkte dela med mig av de tre svaren. För det är tre olika perspektiv som man egentligen inte ska spela ut mot varandra, tror jag heller, utan som tillsammans säger någonting om vad det här är för skeende vi har att vänta oss. Och det första jag vill säga, det är både i gamla och nya testamentet är det ju faktiskt tydligt att om tron är på riktigt så får den konsekvenser. Det går alltså inte att helt skilja de här sakerna åt. Även om vi blir frälsta genom vår tro, så kan man inte göra en total uppdelning mellan tron och gärningar. Och mest känd för det här, det är ju Jesu bror Jakob, som helt frankt deklarerar detta: visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Ja, det här räcker ju på ett sätt som en förklaring till varför det här finns med som en del av domen. Om tron och gärningarna måste vandra hand i hand, så är de i viss mån utbytbara begrepp i det här sammanhanget. Finns det tro, finns det också gärningar. Om tron inte får några som helst konsekvenser för hur vi lever våra liv, ja, då är det inte den tro som Nya Testamentet talar om. Vi kan ta det sen. Jag kan läsa bara ett citat ur Martin Luthers stora katekes: men, säger du, tron rättfärdiggör ju trots allt utan gärningar. Ja, det är sant. Men vad är tron och hur agerar den? Hur visar den sig? För tron sannoliken inte vara något overksamt, onyttigt, stelt och dött ting. Den måste vara ett levande och produktivt träd som ger frukt. Därför är också detta skillnaden och testet mellan en ärlig och en falsk eller spelad tro. Där tron är ärlig visar den sig även i livsföringen. Falsk däremot använder trons namn, ord och rykte men får inga egentliga följder. Det är Martin Luther det. Så det är inget tvekan om att det kan vara en viktig förklaring till att gärningarna lyfts fram i samband med domen. Det finns ett annat perspektiv och det har med Guds rättvisa att göra. Det talar om att vi ska dömas efter våra gärningar. Det har en direkt koppling till att vi också ska få en rättvis dom. På domens dag ska ingen av oss behöva vara orolig för att vi kommer att drabbas av kollektiv bestraffning. Tvärtom, som Paulus skriver, han ska ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt de som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt de som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. På domens dag kommer ingen människa kunna säga till Gud att nej, men nu Gud, nu tog du alltid lite för mycket. Du glömde att ta hänsyn till det här och det här och det här som jag har gjort. Nej, Gud kommer inte glömma det. Han kommer ha allting redovisat. Varje gärning. Hur vi har levt våra liv. Och han kommer utgå från det när han formulerar sitt domslut. Det är inte bara ett hot, det är ett löfte. Det blir rättvist. Och det förutsätter att våra gärningar finns med i ekvationen. Men det finns en tredje infallsvinkel på den här frågan. Jag tror som sagt inte att man ska spela ut dem här mot varandra. Och det är att de gärningar som så att säga kommer premieras på den yttersta dagen är egentligen inte våra egna. Utan det är Jesu gärningar genom oss. Paulus talar om det här på flera ställen. I Galaterbrevet 2 finns en berömd formulering. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Här syftar Paulus på att den helige ande som är verksam i oss, det är Jesu ande. Och genom sin ande så gör Gud saker genom oss. Han förverkligar sin vilja genom sitt folk. Men då är det inte egentligen våra gärningar som är i fokus. Det är han som använder oss som kanaler för sitt liv. Eller hur? Det är ett mysterium detta. Att vi får ställa oss till Guds förfogande och faktiskt bli hans redskap i den här världen. Hans kärlek får strömma genom oss. Hans kraft får strömma genom oss. Hans vishet. Och utifrån det kan man säga att på den yttersta dagen är det inte främst att vi har varit så duktiga i oss själva som Gud ska uppmärksamma. Utan det är att vi har ödmjukat oss och låtit honom få ett inflytande över våra liv. Han ska löna sina gärningar genom oss. Att vi har ställt oss till hans förfogande, blivit kanaler för hans kraft. Och därför kan man säga att på domens dag är det inte du och jag som kommer att framstå som märkvärdiga. Det är Jesus som kommer att framstå som märkvärdig. Men han kommer också få framstå som märkvärdig genom sina gärningar, genom sitt folk här på jorden. I Uppenbarelseboken 5 där skildras lovsången inför Guds tron i himlen. Och den lyder så här: den som sitter på tronen, honom och lammet, lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Det är Jesus som huvudperson här. Men faktiskt är det så att ett sätt som vi kan få förbereda för den dagen, det är att här och nu ställa oss till förfogande så att han får använda oss. Och det kommer att lyftas fram på den dagen som ännu ett exempel på Jesu härlighet. Att han har varit verksam också under kyrkans tidsålder här på jorden. Han kommer att belöna. Och det skulle jag kunna säga mer om, men det ska jag inte ta tid för nu. Men det talas ju också om en lön här. Och den lönen handlar om Guds handlande genom oss. Och det värsta som kan hända oss på den dagen, det är att istället för det här drabbas av insikten att mitt liv har kretsat bara runt mig själv. Jag har bara mina egna gärningar att visa upp. Det finns inte ett spår av Guds handlande i mitt liv. Det är det värsta du kommer kunna tänka dig den dagen. Men här och nu får vi ställa oss till hans förfogande. Vi får bli kanaler för hans helige ande och säga: här är jag, använd mig. Och allt det strålar samman i den yttersta domen. Så vi har tre perspektiv här. Vår tro och våra gärningar behöver få hänga ihop. Det är samstämmigt vittnesbörd i Nya testamentet. En rättvis dom förutsätter att Gud har koll på våra gärningar. Och för det tredje, det som djupast sett kommer att belönas från yttersta dagen. Det är inte våra gärningar för Gud, utan det är Guds gärningar genom oss. Så när det är faktiskt så här att om vi läser innantill i den här texten, så ser vi faktiskt att inte heller Johannes säger att det är våra gärningar som kommer att avgöra var vi slutligen hamnar. Det är inte våra gärningar som avgör om vi blir insläppta i det nya Jerusalem eller om vi blir kastade i eldsjön. Det står visserligen om ett antal böcker, våra gärningar finns upptecknade och som vi också kommer att bli dömda utifrån, så står det. Var och en ska få en rättvis prövning, helt avpassad till dina och mina förutsättningar. Men de som i slutändan blir räddade, det är inte de som har egna meriter att hänvisa till, utan det är de som är skrivna i livets bok. Det finns två uppsättningar av böcker här. Gärningarnas böcker, där allt vi har gjort är nedtecknat. Och det ska läsas upp. Men det som avgör var vi hamnar, det är om vi har våra namn i livets bok. Allt som vi tror på Jesus, han som är vägen, sanningen och livet. Så här är Johannes och Petrus, eller och Paulus samstämmiga. Men vi ska inte hämta vår styrka i våra gärningar, men vi ska stå till förfogande för goda gärningar. Det är liksom att skilja på något mellan vad som är vad.
Förfogade, det betyder
förfogande.
Disposition.
Ja. Mm. Det var någon annan som hade någon fundering.
Att verket bränner upp.
Ja.
Ja. Men han själv blev frälst, dog som genom ill. Är det, har det något med detta här att göra?
Om du vill att jag kommenterar det behöver jag få 5 minuter.
Ja. Okej, okay. Ja. Gör som du vill.
Första Korinthierbrevet 3, känner ni till texten? Ja. Paulus talar om att han som en god byggmästare har lagt en grund. Och det är Kristus Jesus, det är inget tvekan där. Så går han vidare att på den här grunden kan vi bygga vidare. Vi kan bygga med trä, hö eller halm. Eller guld och silver och ädelstenar. Och så säger han då till sist att den dagen ska visa vad vårt verk är värt. Och har vi då byggt bara med trä och halm, då säger han, vi kommer bli räddade, men som genom eld. Det här är ju den text som kanske tydligast visar att det faktiskt finns två nivåer i domen. Det är för mig omöjligt att förstå den texten utan att ha det med sig. Och den viktigaste, mest grundläggande nivån alltid när Bibeln talar om domen, det är ju vår relation till Jesus egentligen. Det är det som avgör, så att säga, vad vår slutdestination blir. För himlen är ju gemenskap med Jesus. Och har vi då glivit in i den gemenskapen här i tiden, så ska vi få fortsätta i den gemenskapen efter tidens slut i himlen. Men så säger han då att det är möjligt att bli räddad och ändå gå miste om lönen. Och om det måste lönen vara någonting annat än, så att säga, bara den eviga gemenskapen med Jesus. För den gäller ju trots allt alla som tror. Det är ingen som vet exakt vad den här lönen innebär. Men på något sätt är det så att det kommer att uppmärksammas på den yttersta dagen. Om vi har byggt i Guds kraft eller i vår egen kraft här på jorden. Och som ett uttryck för Guds nåd så kan du bli räddad även om det finns alldeles för lite där. Men det finns också en slags sporr i det här. Och särskilt för den lidande kyrkan har ju det här varit väldigt viktigt. Att se att det är värt att kämpa trots att det kostar så oerhört mycket för mig. För att på något sätt ska jag ändå få ett erkännande på den dagen. Och jag vet som sagt inte vad det står för exakt. I Daniels bok så talas det om att de som har fört många till tro ska stråla som stjärnor. Någonting sånt står det. Daniels bok 12. Det finns en sån tanke i Bibeln. Och jag tror på det. Men den är ju ganska vag, Bibeln, kring exakt vad det handlar om. Och ibland kan jag tänka att det kanske är bara så enkelt som den genuina glädjen i att få se att det bekräftas att jag har fått vara med och förhärliga Gud med mitt liv. det jag sa om att Jesus ska få ära för sitt verk genom sitt folk. Det kan vara så enkelt att det kommer också vara vår största glädje på den dagen. Precis som det kommer vara en grämelse och sorg om vi inte har någonting av det i våra liv. Men jag tror att vi behöver ändå tala om de här sakerna också i vår förkunnelse. Att Bibeln talar om en lön. Och Johannes uttrycker i sitt andra brev som att vi ska sträva att få full lön. Och det är samma sak där. Varför vill du tala om en full lön om det inte finns någon slags skillnad här? Det blir liksom meningslöst. Utan det finns en spår här, och särskilt den lidande kyrkan har sett det här och hämtat tröst ur det. För jag tror inte att Guds verk i våra liv yttrar sig bara i det som vi kan se som synlig framgång egentligen, utan det är ju allting som är tecken på att jag tillhör Jesus. Så till exempel en sån sak som att jag uthålligt kan lida för min tros skull är ju också ett exempel på detta. Det är ju inte en offensiv gärning som andra ser som någonting jättepositivt, men det är en uthållighet som jag genom Guds nåd har kunnat utföra. Det är Guds kraft i mitt liv som har gett mig den uthålligheten. Att jag har lidit kanske för Jesus skull. Ja, allt det ingår. Och Jesus, nu har jag inte Bibeln här, men i bergspredikan, Matteus 5, det är ju saligprisningarna som slutar med de här orden. Ska vi läsa det? Kan det vara vers 9, 10, 11, Matteus 5? Så får vi det med oss. För när man börjar nysta i det här så märker man att det här perspektivet finns på ganska många ställen. Men första Korinthierbrevet 3 är kanske det ställe där det tydligast benas ut vad som är vad. Och därför är det en viktig text.
Jag saligar dere när de för min skyld håner och förföljer dere, lyver och snackar runt om dere på alla vis. Gled och fryd dere, för stor är lönen dere har i himlen. Slik förfyllte de också profeterna för dere.
Precis. Jag kopplar i alla fall ihop de texterna med varandra. Vi har ju det här, om jag får utmana på en punkt till då, den här berömda liknelsen om fåren och getterna, och hur Jesus uttryckligen talar där om att vi får lön, eller egentligen där är det ju bara gärningarna i fokus i den liknelsen, om vi har besökt de sjuka, besökt i fängelset och så vidare. Men det vi lätt missar är att Jesus i hela den liknelsen talar om bröder. Vad vi har gjort för våra bröder. Och i Bibeln i allmänhet och Matteus evangeliet i synnerhet står bröder alltid för medkristna. Jag vet att den här liknelsen konsekvent nästan utläggs för att handla om goda gärningar mot alla människor. Den barmhärtige samarien handlar om det. Men jag tror faktiskt inte att Matteus 25 handlar om det. Jag tror att den handlar om det vi gör för andra på grund av att de är våra syskon. För det vittnar om vår tro på ett alldeles unikt sätt. För ingen annan gör någonting gott mot kristna för att de är kristna. Det är bara när jag gör någonting där jag solidariserar mig med mina trossyskon. Det är så att säga, i sig ett vittnesbörd om att då måste Gud ha gjort ett verk i mitt liv. Även Rosenius talar om det, Luther talar om det, alltså kärleken till syskonen som är tecken på den sanna kyrkan. Och det stämmer ju till stor ödmjukhet också när vi ibland positionerar oss väldigt mycket inom kristenheten och kan säga både det ena och andra om andra kristna sammanhang. Djupast sett är vi ändå samma familj. Och vi kan stå för våra övertygelser och bottna i vår teologi, men kärleken till bröderna, den får inte försvinna bara för det. Och jag tror att när Jesus talar om de här sakerna i Matteus 25 så är det faktiskt den kärleken till andra kristna han är ute efter. För den avslöjar att här har Gud gjort ett verk i denna människas liv. Du skulle inte ha gjort det här för en annan kristen om det inte var för att du själv var född på nytt. Allt det här banar ju också väg, och vi ser det inte minst i den här texten, för den nya Jerusalem, himlen. Och som jag sa tidigare, himlen är ju gemenskap med Gud, gemenskap med Jesus. I det himmelska Jerusalem är det Gud som genomsyrar allt och alla. Och lite senare preciseras det här också. Nu får jag ta fram några steg. Att Guds härlighet lyser upp staden och dess ljus är lammet. Det är han som är i centrum, han som genomsyrar allt. Paulus uttrycker det med ett annat språkbruk, att Gud ska bli allt i alla. Allting pulserar ut från den här gemenskapen med Herren. Och Jesus själv, han uttrycker det rakt upp och ner. Detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Det eviga livet är alltså gemenskap med Jesus. Och det här är ännu ett exempel på varför det blir så omöjligt logiskt att få ihop att alla skulle komma till himlen. För det är ju en gemenskap med Kristus. Det är inte bara ett allmänt saligt tillstånd. Det är gemenskap med Herren. Och vill du inte ha den gemenskapen, säger nej till den gemenskapen, ja, då är Bibelns budskap att då kommer den inte tvingas på oss på den dagen. Men det för oss också till dit där jag började här idag. Awin och hans bror. Om det hade varit så att alla automatiskt hade haft våra namn skrivna i livets bok, ja, då skulle det vara helt meningslöst att vittna för personer som är ganska nöjda med sina liv som de är. Eller som ännu värre riskerar förföljelse eller till och med martyrium om de blir kristna. Varför skulle vi ställa till det för dem och vittna för dem om de är nöjda som det är, om alla ändå klarar sig i slutändan? Hela Bibelns världsbild på något vis förutsätter att det inte är så. Att domen är på riktigt, att förtappelsen är på riktigt och att nåden är räddningsplankan som håller oss ifrån det ödet. Men det gör ju också att vi, du och jag, är anförtrodda ett fantastiskt budskap och ett fantastiskt uppdrag. Och det är att helt enkelt med Guds hjälp få vara med och bidra till att så många människor som möjligt ska få ta del av den himmelska härligheten. Det är vårt uppdrag, vår kallelse. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid, säger ängeln i Uppenbarelseboken. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Det som avgör om vi en dag ska få ta del av den festen, det är om vi här och nu vill umgås med honom. Vi kan be utifrån det, tror jag faktiskt. Herre, än en gång har vi fått blicka in i oerhört rika texter i ditt ord. Löftesrika texter som handlar om vem du är, vad du har tänkt för oss. Den gemenskap som du vill dela med oss, det fällskap du vill dela med oss här i tiden men också i evigheten. Herre, hjälp oss att leva med det målet för våra ögon. Hjälp oss att lita på vad du har sagt, att det får konsekvenser i våra liv. Hjälp oss att stå till ditt förfogande så att dina gärningar kan få träda fram genom oss. Att våra liv inte bara ska kretsa kring oss själva här, utan faktiskt kretsa kring dig själv. Precis som det ska bli på den yttersta dagen, när du ska få all ära och härlighet, makt och tillbedjan. Herre, nu ber jag att vi får bara suga in sanningarna i de här bibeltexterna i våra hjärtan, i vår märg. Att det får bli ett med vår personlighet, med våra prioriteringar, med vår världsbild. Någon har sagt att bara det som är värt att dö för är också värt att leva för. Tack för att det vi har talat om den här dagen, det är sånt som håller ända in i evigheten. Låt ditt ord få göra sitt verk i oss. Det vill jag be i Jesu underbara namn. Namnet över alla namn. Amen.